Då ska vi läsa från Hesekiel 37. Och för dig som är bekant med den här profetboken så är det ju en av de stora profetböckerna i Gamla testamentet, Jesaja, Jeremia och Hesekiel, även Daniel brukar räknas dit. Sen finns det 12 profetböcker som kallas småprofeterna. Hesekiel, han blev bortförd i fångenskap till Babylon tillsammans troligen med Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. Och han är prästson. Och det var i Hesekiel, det var i Babylon han upplevde kallelsen som profet. Och han har gett oss en oerhört spännande profetisk bok med 48 kapitel. Den första och den största delen av den här profetboken, den innehåller egentligen varningar till Israel i hans samtid, där han uppmanar dem att göra bättring och vända sig till Gud för att kunna skonas ifrån det hot som fanns över Jerusalem och Judaland. Men de ville inte lyssna. Och då kommer detta till honom så oerhört han är flykting då, va? Och det står så här i det 33 kapitlet. Då står det att Jerusalem har fallit på grund av folkets trolöshet. I det 12:e året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap på 50 dagen i 10:e månaden, 21:a versen där, kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade att staden har fallit. Jerusalem hade fallit. Och då kan man ju tänka sig att han blir väldigt deprimerad. Att allt det han har profeterat och framfört så som hälsningar ifrån Gud fram till detta kapitel har inte gett resultat. Nu har Jerusalem fallit och ännu mer folk förstår bort i fångenskap. Men då gör han en väldigt stark gudsupplevelse. Och så får han profetior som riktar sig in i vår tid. Det är mycket, mycket märkligt. Han får starka profetior som beskriver sånt som har hänt i vår tid, som har hänt på 1900-talet och förmodligen sånt som kommer att hända på 2000-talet. Så det som nu kommer då efter detta, att Jerusalem har fallit och han får ny dimension i sin profetiska kallelse, då har vi kapitel 36, 37, 38 och så då framåt, som handlar om framtiden. Och det här gör ju Hesekiels bok oerhört spännande. Tänk att denne profet för 2500 år sedan talar om ett skeende i Mellanöstern som slår in på tidslinjen när du och jag lever. Det är ju alldeles makalöst. Och så här börjar det i 37 kapitlet till exempel. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Du ser, han beskriver och han betonar att det som sker då när han får de här profetierna, det är att Herrens hand kommer över honom. Herrens ande kommer över honom. Han gör det vi skulle kunna kalla för karismatiska upplevelser. Han får uppleva, till och med får han uppleva att i anden förs han bort till en dal med torra ben. Det verkar på beskrivningen som detta är en fysisk upplevelse. Han talar inte om att det är en dröm eller att han i anden hade en vision om det, utan det verkar som det är en fysisk upplevelse. Det är alldeles kolossalt. Han är med om detta drama. Och då får han se denna dal med torra ben. Och sedan profeterar han i 9:e versen. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig, då kom anden in i dem och de fick liv, de här torra benen, och reste sig upp på sina fötter, och plötsligt blir de då en väldigt stor skara. Och sen står det här då, för då kan man ju undra, vad är de här torra benen för någonting? Han sa till mig, du människobarn, dessa ben, det är Israels hus. Och de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute och det är slut med oss. Alltså denna berättelse, denna pusselbit, denna profetiska pekfinger som finns i detta kapitel, pekar på en tid när Israels barn säger, våra ben är förtorkade, vi har ingen kraft längre. Vårt hopp är ute och det är slut med oss. Det vill säga, det är en väldigt, väldigt svår tid för det judiska folket som detta kapitel pekar på. Och profetera därför, säg till dem, så säger Herren, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Alltså när detta budskap ges till dem är de inte i Israels land. De är någon annanstans. Så när detta mäktiga budskap når det judiska folket, då är de inte i Israels land. De är någonstans utspridda. Profetera därför, säg till dem, så säger Herren, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Det ska ske ett återvändande. Det ska ske här att de får återvända till sitt gamla land. Och då ska ni inse att jag är Herren som har öppnat era gravar och fört er, mitt folk, upp ur dem. Och jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag är Herren som har sagt detta och som har gjort detta. I kapitlet innan, i det 36:e kapitlet, så står det så här i 19:e versen. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Det vill säga, detta kan inte bara gälla den babyloniska fångenskapen, för det var ju ett land. Men här talas det i kapitlet innan att de skulle spridas ut bland hedningarna. De skulle vara kringspridda i olika länder. Så denna uppfyllelse gäller inte återvändandet från Babylon, utan den gäller det som har hänt i vår tid. Och det är ganska intressant också att så tolkar nog judarna det själva. Därför att när du kommer till Israel, till Jerusalem, så är det ju en plats som nästan alla besöker. På en resa till Jerusalem. Och det är minnesplatsen efter judeutrotningen under andra världskriget. Och det är den främsta minnesplatsen i världen efter detta mörka kapitel. Och denna platsen kallas Yad Vashem. Den är byggd, och det betyder egentligen åminnelse av namn. Ni vet ju att det finns de som förnekar förintelsen och säger att det har aldrig ägt rum. Men där ger man namn på allihopa. Så man har hittat i arkiv, vad hette de för någonting, dessa som dödades under andra världskriget. Och det är 6 miljoner judar. Och 1,5 miljon av dem var barn. Och det finns en minneshall på den här platsen som kallas Children Memorial Hall. Och där är det en röst som läser upp namnen på alla dessa barn. Och skulle du nu följa med på en resa här i oktober, så är det så att det är så många namn. Så de namn du hör nu i oktober, de kommer inte att läsas upp på nytt igen förrän i oktober nästa år. Utan det är namn på namn, var de fanns, vilket förintelseläge som de dog i. Så det är en av uppgifterna utav Yad Vashem. Den andra uppgiften, det är att man forskar i att hitta dessa judehatare som slaktade många judar. Och Israel har ju sin Mossad, som det heter, som är ute i världen och försöker leta reda på dem. Nu har de flesta dött utav dessa. Men man har ju fört många till räkenskap för det onda som de gjorde. Det tredje som man gör, det är att man också försöker spåra det som kallas de rättfärdiga ibland hedna folken. De som räddade judar, som Raoul Wallenberg och som andra som gjorde insatser för att rädda judarna. Och vet ni det, när man har gått och besökt denna platsen och är på väg ut och lämnar den, så går man under en betongbjälke. Och på den betongbjälken står det ett bibelord. Och kan du förstå det bibelord som står där? Det är från Hesekiel, det 37:e kapitlet. Och det är denna versen: jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag är Herren som har sagt detta och som har gjort detta, säger Herren. Så man har en direkt tolkning till Hesekiel 37. Att det som hände under detta mörka kapitel under andra världskriget, det är beskrivningen utav Hesekiel 37. När ett folk förlorar livskraften och blir förtorkade ben och säger: vårt hopp är ute, det är slut med oss. Men så kommer ju denna mäktiga profetia in, och jag tycker det är så droppligt när Gud frågar profeten: kan de här benen bli levande igen? Ja, han skulle ju kunna svara ett trosfrist: halleluja. Men det gör han inte, utan han säger: det här ser så svårt ut, Herre, bara du vet det. Men profetera, säger Herren till honom, och så får han uppleva detta fantastiska mirakel. Benen kommer till liv, nationen uppstår, och det kommer att fulländas i att Guds ande fyller det judiska folket. När man tänker då på vägen till Israels upprättelse i modern tid, så kan man ju säga de har dels fått gå igenom antisemitismen, denna fruktansvärt hat emot det judiska folket. De har också under de 75 år som landet nu har existerat upplevt den utsattheten. Att vara ett land som ständigt fördöms, som nagelfars, som kritiseras, som hängs ut i media och som fördöms i FN. Men de har också fått uppleva upprättelsens mirakel. Amen. Och det var därför jag tyckte den här boken var så spännande när jag besökte Yad Vashem. När jag var där nu i mitt senaste besök i maj månad, så går jag in i deras bokhandel och så ser jag en bok med denna rubriken: den lyckligaste mannen på jorden. Och jag reagerar direkt när jag ser denna rubriken, för jag tänker, den rubriken väntar jag mig inte att finna på den här mörka platsen med det mörkaste kapitlet i judafolkets historia. Så jag tänker, jag måste köpa den här boken. Och jag köper den, läser den i den engelska upplagan, men blir så tagen utav den att jag spårar upp den och ser att den finns på svenska. Och så beställde jag 100 stycken, och några stycken har jag med mig här. Och den handlar alltså om en man som heter Eddie Jaco. Och han föddes 1920 och växte upp i en judisk familj i Tyskland. Och när han var i 16-årsåldern så var hans pappa så noga med att skicka iväg honom så han skulle få en bra utbildning. Men han ville stanna hemma, för det var en så stark familjesamhörighet. Och så upplevde man den växande antisemitismen i Tyskland på 30-talet. Men hans pappa sa att du måste ha en utbildning. Det kan hjälpa dig i dessa svåra tider. Så han skickas iväg. Och när han kommer hem sedan 1939, efter något år på skolan, så är föräldrarna borta. Det visar sig sedan, för nu gör jag då en lång historia kort här, att hela hans familj slaktades, hans systrar, hans bröder, hans pappa och mamma, under denna hemska tiden i Europa. Han kommer till Auschwitz. Och förutsättningarna att överleva på Auschwitz är ju väldigt små. Genomsnittstiden som de flesta kunde leva när de kom dit, det var 3 månader. Efter 3 månader i detta slavarbete utan mat så dog de flesta. Men på något sätt lyckas han, och någon gång flydde han, och det var en oerhörd dramatik. Och i vart fall så klarar han sig igenom hela denna perioden till krigsslutet 1945. Och då väger han 28 kilo. Och han kommer till Belgien. Och så träffar han en judinna som hade hållit sig gömd, som inte hade varit med om detta hemska med förintelselägren. Och de blir förälskade och de gifter sig. Men han lever hela tiden i sitt förflutna, i det mörka. Så han säger det var jobbigt för hans hustru. Och han kunde liksom inte bli kvitt sina hemska minnen. Han bär denna ryggsäcken med sig. Och det förstår vi ju. Men så får de ett barn. Och på något sätt när de får det här barnet hjälper det honom att flytta fokus från sig själv till någon annan. Och så säger han i boken, jag vet inte om det är möjligt för många människor, men för han var det möjligt. Då säger han, jag bestämde mig en dag för att bli världens lyckligaste. Att se framåt, att göra det bästa, att vara tacksam att jag har klarat mig. Och det är en otrolig berättelse. Och jag tyckte det var lite pinsamt när jag satt på flyget hem från Israel och läste den, och tårarna rann ut för mina kinder. Och så kom flygvärdinnorna förbi och de undrar vad är det för någonting som han är missnöjd med. Men denna boken gjorde så oerhört starkt intryck på mig. Och kan ni förstå? Han levde till 2021 och blev över 100 år gammal. Han höll detta mörka hemligt under en lång tid. Men så började han berätta. Världens lyckligaste. Och jag tänkte så här när jag läste det, att om han kunde det, så vi som har mött Jesus, vi borde visa denna tacksamhet och inte leva i gårdagens misslyckande eller de mörka kapitlen. Men se, jag gör något nytt, säger Herren. Redan nu visar det sig. Och den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Och något nytt har kommit. Här får vi in lite evangelium också. Amen. Men antisemitismen, han är ett exempel. Denne Ediaco, 6 miljoner judar, fick inte så lyckligt slut som han. Men några fick det, men genomlevde antisemitismen. Jag kommer att tänka på en berättelse i Bibeln som jag har läst många gånger, men inte tänkt på riktigt på det kopplat till Israel. Men det är berättelsen om Biljam i 4:e Moseboken. Ni vet att när Israel hade tågat ut ifrån Egypten och Röda havet hade delat sig och det hade spritt sig om vilka mirakel Gud hade gjort med det judiska folket. Hur vatten flödade fram i öknen. Och hur det kom bröd ifrån himlen. Ja, men tänk att kunna överleva i 40 år i en ökenvandring. Det är ett oerhört mirakel egentligen? Någon har räknat ut att det egentligen skulle behövas ett järnvägssätt som är 1,5 kilometer långt, fullastade godsvagnar med bröd varje dag för att de skulle få äta. Och det skulle behövas en vattenkanal i diameter över 1 meter med konstant flöde av vatten för att kunna ge dem det vatten som de behövde. Och det står, när de hungrade så gav han dem bröd att äta, och när de törstade så öppnade han klippan för dem. Amen. Men då, efter en lång ökenvandring, så kommer de ju in då emot moabiternas land och ska upp där Jordanien nu ligger, och sedan in emot Jeriko för att inta landet. Och då är ju Moabs hövdingar så rädda för det judiska folket, så de tänker, militärt går det ju inte att stoppa dem. Men man tänkte ju på det som vi möter mycket i Afrika, det här med förbannelse och trolldom och vidskepelse. Så då tänkte de, kan vi bara kasta förbannelse på dem så kanske vi kan stoppa dem. Och så kände de ju till denne Biliam. Och det var ju, han var inte jude, men han var ansedd som en profet, och det står ju om honom som att Herren talade till honom. Och då kallar de moabitiska hövdingarna på honom och säger att vi vill att du kommer, och vi vill att du förbannar Israel. Men han sa, jag kan ju bara säga det som Gud säger till mig. Ja, men de tänkte, vi ska betala dig. Och vi ska ge dig en popularitet och anseende om du bara kommer och förbanna Israel. Och han sätter sig på sin åsna. Och åsnan får ett smalt passage och tränger honom emot en sida och en emot det. Och han piskar åsnan. För han kan inte förstå varför den är så ovillig. Och till slut lägger sig åsnan platt ner på marken. Och han slår sin åsna. Och till slut öppnar åsnan munnen och talar till honom på ett begripligt språk. Det var väl moabiternas språk. Jag vet inte om man skulle kunna tala svenska. Men i vart fall så talar han till honom och säger så här. Är jag inte din egen åsna? Har jag någonsin gjort så här emot dig? Nej, det har du inte, säger Biliam. Och så öppnas hans ögon. Och så ser han framför sig en Herrens ängel med ett draget svärd. Och då börjar ängeln att tala till honom och säger så här. Om inte åsnan hade stoppat dig så hade jag dödat dig. Han var på väg att luras in i ett sammanhang. När Israel var i ett profetiskt skeende för att inta landet, och ett viktigt kapitel i deras historia. Och då höll han på att sälja sin själ till att förbanna Israel. Det är aldrig någon välsignelse med att förbanna Israel. Det är mycket som vi inte kan förstå, och man behöver inte applådera allting. Och även en Israelvän kan vara kritisk. Men man ska akta sig för den andemakt som finns i tiden, som är ett uttryck för att förbanna Guds egendomsfolk. Åsnan stoppade honom. Jag minns när jag växte upp här på Blekingegatan, så hade mamma och pappa en skiva med C.G. Hjelm. Den drastiske predikant, och han berättade där C.G. Hjelm att det var en som kom till honom en gång och sa så här till honom: hörde du C.G. Hjelm, hur är det med den där berättelsen att det så att en åsna som talade som en människa, kan man tro på det, sa de till C.G. Hjelm. Ja, sa han, det är inte så svårt att tro på det, det är så många människor som talar som åsnor. Antisemitismen. Sen har vi då också Israels utsatthet. Och under den här tiden nu som jag har fått göra resor till Israel, så har det ju naturligtvis i nära anslutning till resorna hänt en del dramatiska saker. Jag har väl bara en gång ställt in en resa under den här tiden. Det var ju väldigt dramatiskt under intifadan i början på 2000-talet. Men vi gillade inte uttrycket att ställa in, så jag sa att jag sköt upp resan istället. Men det gjorde vi vid ett tillfälle när en självmordsbombare hade gått in i ett hotell i Natanja där vi brukade bo och hade sprängt sig vid påsktiden, och en svensk hade dött och flera andra hade dött. Det var väldigt obehagligt. Men annars har vi aldrig behövt ställa in några resor. Men resorna har legat i nära anslutning till dramatiska händelser, och det här visar på Israels utsatthet. Det ena hände, det var efter min första resa 1976. Då kapades ett flygplan som flög från Tel Aviv till Paris, Air France, och gick ned i Aten. Och där steg några kapare, palestinska kapare, på flyget. Och de beordrade flyget först till Libyen och sedan till Entebbes flygplats i Uganda. Och de hade en massa passagerare på flyget, men de släppte alla som inte var judar. Och det visade sig att de hade 106 judar ombord. Och de hotade att döda allihopa. Israels utsatthet. Om inte Israel gick med på att släppa en massa terrorister från fängelset, då smider Israel en plan där de ska operera 400 mil ifrån sitt eget hemland. Och det kallas på Wikipedia den mest spektakulära fritagningen i världshistorien. De flyger med ett plan som landar 400 mil hemifrån på Entebbes flygplats i Uganda mitt i natten. Jag har varit på den flygplatsen. Och det var som man kände dramekot ifrån detta drama. Och ifrån flygplanet, de är 100 kommandosoldater, från flygplanet kör de ut en Mercedesbil som är en kopia på den Mercedesbil som Idi Amin använde. Och de har målat kommandosoldater mörka i sina ansikten, och han som sitter i förarsätet har de satt på en uniform som är en kopia utav Idi Amins. Så när den kommer upp emot flygplatsen där gisslan hölls, så tror man att det är Idi Amin, presidenten i Uganda, som kommer. Och så hoppar de ut och gör denna spektakulära fritagning och lyckas döda kaparna och flyger hem med 102 lyckades de frita. Någon var på sjukhus och någon lyckades de inte med. En utav dem blev skjuten i ryggen. Och det var Jonathan Netanyahus bror. Men Israels utsatthet, detta att känna av hatet, att om Israel proklameras som en självständig nation så ska de kastas i havet. Deras utsatthet. Men under hela denna period så har Gud visat sitt också beskydd över Israel. Allt det du gör ska lyckas väl. Inget land i världen, tror jag, varken förr eller senare, har lyckats med något liknande som Israel lyckades med i denna spektakulära fritagning. Allt du gör ska lyckas väl. Profeten hade talat om denna upprättelse, och Hesekiel 37 sätter en telelins för profeten, och så zoomar han in detta mirakel som har hänt i vår tid. när Israel från att ha varit att likna vid en dal med torra ben och sagt, vi har ingen kraft längre, det är ute med oss, vi är förtorkade. Profetera till dem, så säger Herren, hör Herrens ord, ni förtorkade ben. Om ni kommer ihåg att ni har hört Hilding Fagerberg någon gång, så sa han så här, man måste tala högt när man talar till förtorkade ben, för de hör dåligt, sa han. Men miraklet hände, och det är detta som har fascinerat mig och fascinerar mig fortsatt. Hur kunde Gud lyckas att få till detta mirakel, ett folk som var utspridda i hela världen, och få dem att återvända till sitt gamla hemland? Och detta land som var ockuperat och intaget utav olika nationer. Och jag tror så här, det finns olika årtal som kan vara väldigt spännande. Det finns på något sätt en profetisk tidslinje. Och det står redan i första Moseboken när Gud satte solen och månen på plats, att de sattes på plats för att utmärka särskilda tider. I engelska bibeln står det sacred times, heliga tider. Och det har ju det som är den judiska kalendern att göra, och med Herrens högtider. Men också detta med hur Gud håller koll på tid, dagar och år. Va? Det står om Israels folk när de tog ut ifrån Egypten. På den dagen, står det, när de 430 åren hade gått till ända, så tågade Israels folk ut. På den dagen. Ett sånt årtal som jag tror är profetiskt, det är 1517. Det finns på något sätt ett profetiskt pekfinger vid 1517. Det är det året som Martin Luther går upp till kyrkportarna i Wittenberg, och så spikar han fast de här 95 teserna och blir en protest emot den katolska kyrkan, och på något sätt bana vägen för en historia utav väckelserörelse. Som både missionsförbundet och pingströrelsen och olika väckelserörelser har varit så som en del utav. 1517 markerar liksom en brytpunkt. Och det är samma, och är det inte märkligt? Och någon har sagt så här, att det hänger väldigt ofta samman, det Gud gör i församlingen och det Gud gör i Israel. För 1517 är också det året när Suleiman den magnifike intar Jerusalem och gör Jerusalem som en del av det ottomanska riket. Och det är på något sätt som det markeras 1517 att Jerusalem kommer få en stor betydelse i ändetidens skeende. Och det var till och med en judisk profet. Han levde inte på Bibelns tid, men han levde i Tyskland på 1200-talet, som heter Juda ben Samuel, och som skrev om detta, att turkarna kommer att ta Jerusalem och hålla det i 8 jubelår. Och det signalerar den sista tiden. Han skrev detta i en bok som den kände redaktören på Israel Today, Ludwig Schneider, har översatt den boken som denne Juda ben Samuel skrev. I 8 jubelår skulle turkarna ha Jerusalem. Och är det inte märkligt att 1917 rasar första världskriget? Och det böljar fram och tillbaka, och engelsmännen har en general som inte är särskilt framgångsrik nere i Egypten och på väg upp emot Palestina. Men då byter de ut honom och sätter in en general som heter Edvard Allenby. Och den Edvard Allenby är uppvuxen i ett kristet hem och har legat på sina knä som en liten pojke och bett varje kväll, Gud, upprätta det judiska folket och låt profetierna fullbordas. Och så blir han själv en del i detta drama och blir generalen som får leda de brittiska trupperna och allierade trupperna. Och 1917 i december månad så krossar han turkarnas välde över Jerusalem då de haft det i 8 jubelår. Och så signaleras det att detta är en tid som leder till Israels upprättelse. Och efter ytterligare ett jubelår ska hela Jerusalem falla i judarnas händer, skrev denne judiske profeten Joda ben Samuel. Och 1967 hände detta mirakel. Jerusalem är i judarnas händer och vi närmar oss Jesu återkomst. Jesus kommer snart. Amen. Tidstecken visar att Jesus är nära. Snart kommer Jesus igen. Ja, tiden går fort när man har roligt, mina vänner. Klockan är 4:50 här. Så det är väl dags för predikanten att avrunda här alldeles strax. När Gud handlar med Israel, handlar han med dem så som folk. Han kallar dem som folk. Han förskingrar dem som folk bland hedna världen. Han upprättar dem som folk. Och han kommer också frälsa dem som folk. Han handlar kollektivt med judarna. Har Gud förskjutit sitt folk, säger Paulus i Romarbrevet 11. Nej, Gud har inte förskjutit sitt folk. Och då ska hela Israel bli frälst. Återigen handlar han med dem så som folk. Man har ibland ställt frågan, vad är skillnaden mellan judar och hedningar? För att i den kristna församlingen handlar Gud med oss som individer. Var och en som tror. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror. Här är inte jude eller grek, här är inte man eller kvinna, här är vi alla ett i Kristus. Jag får ibland den frågan. Om en jude blir frälst, har han en särskild ställning i församlingen? Nej, det har han inte. Han är en broder bland bröder. Men Gud har en speciell plan med det judiska folket. Och det ser vi i vår tid. Israel finns på världskartan. De torra benen har fått liv igen. Och det är ett oerhört tidstecken att Jesus kommer snart. Amen. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi har fått sätta fokus på det profetiska ordet här idag. Jag ber att du låter det vara välsignat i våra hjärtan. Så att vi kan förstå det. Och att det blir till väckelse och välsignelse för oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.